Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Podplay.
Så där, ja, då kan jag än en gång säga hej och varmt välkomna till Hockeypuls podcast som fortsätter spotta ut två avsnitt i veckan. Ett om världens bästa hockeyliga, NHL, tillsammans med Jonathan Lindqvist och ett med fokus på svensk ishockey och nyhetsaktuella personer i vårt avlånga land. Och det har ju blivit ett typ av sportchefstema senaste veckorna i podden, vilket har uppskattats av er lyssnare. Så det tänkte jag helt enkelt att vi spinner vidare på det. Och hälsar den här gången Thomas Tjome Johansson, Leksands GM, välkommen tillbaka till poddvärmen.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Ja, är det tredje gången eller?
Jag vet inte. Framförallt så brukar vi brukar ta rätt lång tid när du hör av dig.
Ja, jag tror att ditt första avsnitt, ja, vi tickade upp mot 2 timmar. Ditt andra avsnitt var runt timmen, så jag undrar vad som händer idag.
Ja, jag får vara lite mer liksom direkt och inte svamla iväg för mycket.
Ja, fast jag gillar det. När du liksom bara vandrar ut i något spår som du aldrig kommer tillbaka på, så får jag fortsätta ställa liksom följdfrågor där, så vi inte riktigt vet var, ja, vi var någonstans när vi börjar.
Jag förstår att du som i din roll, att du gillar sånt.
Ja. Ja, vi ska försöka hålla det här hyfsat kort och konkret. Det vi ska prata om är Leksands IF, säsongen 2022, silly season och vad som stundar inför kommande säsong, för det börjar ju ett digert arbete för alla sportchefer där ute. Och Tjome, precis som alla andra GM runt om i Hockeysverige, så har du nu haft exit-samtal som det kallas. Eller i alla fall lagen som åker ur brukar ju ha dem. Och då är jag lite nyfiken på vilka har ni hunnit prata med?
Oj, idag har det varit full rulle. Så vi har faktiskt gått igenom hela truppen idag, har vi gjort. Så det har varit från tidiga morgon nu till sen eftermiddag med samtal egentligen, med lite kort 15 minuters break för att peta i sig en liten köttfärslimpa.
Okay.
Men annars så går det ett.
Vad har sagts då? Alltså, är de här exit-samtalen ungefär som utvecklingssamtalen i skolan? Kan man jämföra dem med dem?
Nej, alltså inte på det sättet. De samtalen har du mer under säsongen i sånt fall. Men det här är mer att försöka fånga upp spelares känsla kring både organisation, känsla kring hur de olika delarna i våran grupp har funkat med materialbitar, fysio, fys, coacherna. Och sen lite också hur framtiden ser ut och hur spelaren själv kanske har sett lite på säsongen. Vi brukar försöka dela upp det lite grann så tränarna har lite mer av de sportsliga delarna med spelarens prestationer. Och jag som general manager tillsammans med Kristi Sik försöker mer fånga upp lite hur man upplever Leksand och hur man trivs här och om det är någonting mer vi kan stötta upp med och lite sådana saker.
Okej, och ni har hunnit prata med samtliga, då undrar jag hur många har du berättat för att tack för din tid i Leksand, men vi kommer gå skilda vägar.
Ja, det är, tids nog kommer du få reda på det.
Okay. Men det har i alla fall sagts till några, kan du säga? Eller?
Ja, det kan jag säga att det har gjort.
Okej. Okay. Alltså hur är det rent känslomässigt? Det är jag nyfiken på. För det, vissa kan jag tänka mig med att det är liksom ömsesidigt att båda känner att det här funkar inte. Men det måste ju finnas spelare också som man vet vill vara kvar i klubben, men som man kanske inte känner att det finns en plats för eller att det finns ekonomi att ge.
Ja, men det är väl alltid känslosamt. Det är ju liksom ingen rolig del av jobbet att behöva på något sätt människor som man har jobbat väldigt nära med och har en otroligt härlig känsla för behöver tala om att det blir ingen fortsättning eller att vi måste tyvärr gå skilda vägar. Så att det är aldrig kul, det är det inte. Men det är ju också en del av jobbet. Jag måste säga, jag tycker de spelarna nu när man håller på med det här ett antal år, det är ju inte så ofta så att det kommer som en blixt från en klarblå himmel för en spelare heller. Utan det är oftast en rätt ömsesidig känsla att oh, men jag har känt och jag har tyckt och jag har tänkt och sådär. Sen är det ju liksom det som kan ibland vara lite stökigt, det är ju det här när man pratar med dem om att försöka få in dem i ett pussel.
Mm.
Där man liksom försöker att få se att jag kan inte ge dig den rollen du vill ha där vi sitter här och nu. Och där kan det ibland vara lite, för då kan det vara lite oförberett ibland för spelarna att de inte är riktigt beredda på det. Men jag, de flesta fall så spelarna är sjukt professionella, men det blir alltid känslosamt.
Ja.
Det blir det.
Du har haft hundratals sådana här samtal. Har det varit någon spelare som har bråkat sig kvar i föreningen? Kanske inte Leksand, det kan ju vara Djurgården eller en annan klubb. Men...
Ja, nej. Det har jag nog faktiskt aldrig varit med om. Sen tror jag säkert att det har varit spelare som har varit mer eller mindre förbannade eller besvikna på det. Det kan det ju ha varit. Men aldrig någon som har försökt att tjata sig kvar att jo, men har du inte en liten plats för mig ändå? det har jag inte upplevt.
Men någon spelare måste jag ha sagt, okej, okay, jag vill bara vara på den här platsen så jag kan tänka mig vad som helst i lön bara jag får vara kvar.
Ja, men oftast tror jag inte att det är ekonomin som är grejen. Det är oftast inte det som jag tycker de här sakerna faller på, utan det handlar ju oftast om att man ska ha en position som spelaren, man ska kunna erbjuda spelaren. För det är ingen idé att sätta en spelare i en position som inte finns, som man vet att han behöver för att vara bra. Men då måste man vara ärlig med det och säga att jag kommer inte kunna ge dig det du behöver eller den positionen. Så att det är mer liksom de sakerna än att det alltid skulle vara att du är för dyr, dig vill jag bli av med. I alla fall inte, jag har inte upplevt det så.
Nej.
Utifrån hur jag jobbar.
Okej. Okay. Men du, analysen över 21-22. Jag frågar inte mer om det. Det är ett blankt papper här. Du får fylla det med vad du vill.
Ja, vi håller väl på liksom med analysen, men själva grunden kan man väl säga. Vi har haft så mycket som har påverkat våra möjligheter till att ha en utvecklingsmiljö varje dag under den här säsongen. Vi har ju väl haft en, och hade ju lite så förra året, en liten kurva eller en liten pil som pekar uppåt hela tiden. När man utvecklar laget och gruppen och individerna. Och i år så tycker jag att vi kom in i säsongen med den typen. Jag tycker vi spelade en fantastisk ishockey på hösten. Med fart och intensitet och kreativitet och sådär. Men av lite olika anledningar successivt så har liksom den kurvan eller pilen som har varit på väg att peka uppåt vippat över och börjat peka lite neråt istället.
Vilka anledningar då?
Nej, men det, dels så finns det, alltså ofta när du jobbar så här så behöver du också ha utvecklande träningar varje gång du tränar egentligen. Jag tycker att vi har hamnat i ett läge både utifrån en sjukdomshistorik med covid, med ett matchan, mycket matcher som har påverkat oss och därtill då mycket skador i truppen som har gjort att vi har liksom mer hamnat i ett rehab-träningsperspektiv istället för ett utvecklande träningsperspektiv. Och där tycker jag att vi har haft för lite kvalitativa träningsmöjligheter för våran grupp tillsammans av då de nämnda anledningarna som att sjukdomshistoriken, vi hade nästan 20 spelare som gick igenom en covid-situation. Vi har haft skador under säsongen. Alla de matcher som skulle spelas då under den här covid har flyttats någon annanstans och det har gjort att matchen satt. För få helt enkelt kvalitativa träningstillfällen tycker jag har gjort att våran grupp inte riktigt har kunnat haft den pilen som vi har velat.
Okej, men hur mycket skiljer det sig egentligen från den framgångsrika 2021-säsongen? Jag tänker, då fanns det flera covidfall i truppen, ni hade en skadehistorik och det var väldigt mycket matchande i perioder också. Men då slutade ni högt upp i tabellen, det gör ni inte nu, det blev en missräkning. Så vad är egentligen skillnaden om man tänker de två säsongerna?
Ja, men det beror ju alldeles på lite också när de här covid-perioderna infaller. Jag vet ju vi till exempel som gick rätt bra fram till landslagsbreaket i november. Därifrån så fick vi ett par spelare skadade och hade lite andra spelare skadade. Samtidigt som det varit extremt mycket matcher då fram till egentligen Lucia-uppehållet. Och när väl Lucia-uppehållet slog till och vi skulle ha rätt mycket bra träningsdagar där innan julledigheten, då fick halva gänget covid, fick det. Och sen kom vi in i under jul och nyår, spelade lite tre matcher och sen fick vi covid igen. Jag vet inte om vi spelade typ 3 matcher på 5 veckor eller 6 veckor. Och alla de matcherna sen som varit över där i januari när det var mycket matcher, de var vi tvungna att flytta till senare. Så när vi var friska sen, så egentligen då så hamnar vi i ett matchande. Och då hamnar vi i den här problematiken med resa, rehab, skador, hur mycket vågar vi träna och så. Så att jag kan ju inte säga exakt hur det såg ut förra säsongen när coviden slog till och var vi befann oss då och hur det såg ut. Men den här säsongen i alla fall har det varit extremt kämpigt att få till det här fullt ut på det sättet som vi vill för att våran grupp ska utvecklas. Och så därtill då kan man lägga också de kanske extra matcherna som har kommit in med Champions Hockey League in på det. Även om det har varit en rolig företeelse, så är det klart att de extra matcherna också påverkar möjligheterna till att ha kvalitativa träningsdagar. Så att för våran grupp har det inte varit en optimal säsong på det sättet.
Men om vi tar helheten här då, inte bara tänker på covidfallen utan även skadorna. I den konsekvensanalys ni just nu sitter med, tänker du då på att okay, Björn, du kanske matchade laget för hårt, vilket gjorde att de här skadorna uppstod, eller att du kanske värvade spelare med en skadehistorik som gjorde att flera hamnade på den där skadelistan, att det satte er i skiten. Alltså, vilket ansvar landar på er i staben, de som är ansvariga för spelartruppen?
Ja, men ofta så ger ju det ena lite det andra. Det var ju förra året så gick vi med 10 backar in i säsongen. Då hade vi inte en spelare skadad. Då gnällde alla på att de hade för lite istid, att de inte fick spela, att det var fel på det. I år valde vi att ha 8 backar och kanske fylla på med någon juniorback uppåt.
Ångrar du det?
Jag ångrar kanske att jag inte tog någonting där på hösten. Men då hade jag nog fått tag i någonting som bara fanns där. Men å andra sidan kunde jag liksom inte föreställa mig heller att vi skulle sitta i den hela tiden problematiska situationen resten av säsongen. Det kunde jag inte föreställa mig. Men i år så valde vi liksom en liten annan strategi. Men då helt plötsligt slog alla skador till. Och det är klart att så här i efterhand, ja visst, vi skulle väl ha huggit någon där på hösten för att kanske sätta oss med 9 seniorbackar istället för 8. Och sådana saker. Så att, men det är ju så. Det är det som är charmen också med SHL. Man kan liksom vara 3 ett år. Allting är en dans på rosor. Det finns inga worries på överhuvudtaget. Och sen nästa säsong lever liksom sitt liv med saker och ting som påverkar truppen och laget och organisationen på ett helt annat sätt. Så att det är ju liksom en del av också den här charmen att hålla på från den ena säsongen till den andra. För de är väldigt sällan sig lika.
Men med din värvningsbössa här då, nu tänker jag faktiskt att det är ett vapen, det är inte en plånbok, utan sköt du snett när det kom till backsidan? Det låter lite som att du är inne på det. Alltså, sett till numerären, absolut, men kanske även rent kvalitativt, att du hade haft fler kompetenta backar den här säsongen.
Hade det funnits på marknaden så hade vi haft det.
Okej. Okay. Jag tänker Andreas Borgman, Theodor Länström, det kom ju in ganska kvalitativa backar under det här året.
Absolut, men alla vill ju inte flytta till Leksand.
Så är det ju.
Så att även om vi vill ha kvalitativa spelare så vill ju inte alla. Det finns ju andra klubbar. Borgman var ju vi i kontakt med väldigt tidigt under hösten också. Men av en eller annan anledning så väljer han hellre att flytta till Frölunda. Jag tror inte att det hade speciellt mycket med ekonomi och det att göra i det avseendet. Men så att det är inte alltid att vi... Bara för att vi vill ha en back och det finns en back på marknaden så hamnar han i Leksand. Så enkelt är det ju inte.
Nej. Om du tittar på den trupp ni just nu har till kommande säsong. Jag tror att det är 22 avtal som sträcker sig över 22-23. Är jag rätt ute då? I alla fall officiellt.
Ja, jag tror sist jag tittade så var det väl... Om det var 9 backar och 13 forwards eller någonting sådär, en målvakt.
Ja, det är inte ett gigantiskt manöverutrymme du har som general manager. Gillar du det att ha i princip samma stomme säsong efter säsong där det är ganska få platser att fylla?
Ja, det gör jag faktiskt. Så länge jag känner att det finns kvalitet i våran trupp. Nu är det är också någonting tycker jag. Vi på hösten så var vi ju extremt bra. Vi spelade ju en otroligt bra ishockey. Det var ju inte så att efter jul och nyår att mina spelare vart sämre hockeyspelare utifrån hösten, utan det fanns ju andra faktorer som påverkade att vi inte kunde behålla det som vi hade på hösten och leverera det. Men det innebär ju också att den kunskapen finns i våran trupp, och får vi jobba liksom på det sättet vi vill, så är jag rätt övertygad om att den nivån kommer att vara tillbaka i Leksands IF. Därför gillar jag att jag har mycket spelare kvar. Men det är väl självklart att vi också kommer att behöva förstärka upp vissa lagdelar i våran trupp för att ta ytterligare ett kliv och bli ännu mer stabila på sikt. Men att vi skulle behöva byta ut 15 spelare, nej, det tycker jag inte. Men att ha en 3-5 spelare kanske som man tittar på, som ska vara lite grädde på moset och lite kryddan i vardagen, absolut.
Var ser du att det största behovet är just nu till kommande säsong?
Ja, om allting är lika så som det är här och nu på laguppställningen, så är det väl på våran backsida som vi försöker se om vi kan komplettera upp med bra backar. Vi har ju byggt liksom en forwardsida. Det är, alltså, bygga ett lag är ju som att lägga ett pussel. Alltså, du lägger ena året så lägger du den pusselbiten, och nästa året gör du den. Sen, självklart ibland så påverkar det av att spelare lämnar och man kanske inte hade förväntat sig såna här saker. Men grunden är ju att bygga liksom lagdel för lagdel över en tid, för att så småningom hitta liksom det som bär iväg och kan driva hela vägen. Och det är så det funkar i alla organisationer. Och vi är inne på liksom tredje året, nästa år är vi inne på fjärde året, och identifieringen vi gör är ju att vår backsida behöver höja nivån på. Ja, men då gör vi det.
Du har ju ganska smidigt glidit över till silly season helt och hållet här, vilket jag gillar. För nu kommer några frågor som jag ska skicka emot dig, Tjomme. Vi pratar backar nu, men bland målvakterna här då? Mantas Armalis och Kasimir Kaskeso. Det är målvaktsparet nästa år, eller?
Det får vi se.
Kan du säga någonting mer än det?
Nej, det kan jag inte göra. Vi får väl se hur det ser ut, vårt målvaktspar.
Okej. De uppgifter som finns att ni har tecknat ett avtal med Mantas Armalis, hur stor är sanningshalten i det?
Nej, men kommentarer kring liksom våran trupp och de namnen som har florerat och så, jag kommenterar inte det just här och nu, det gör jag inte. Och hur exakt hur vårat målvaktspar kommer se ut nästa år, det får vi se. Brage har ett utgående kontrakt. Kashmir har ett kontrakt med oss, och vem som kommer komplettera Kashmir, det får vi ta lite längre fram.
Okej. Om vi pratar ändå om målvakten här då, och kanske inte behöver nämna Mantas Armalis mer, utan pratar om den som faktiskt har ett avtal, Kashmir Kaskeso. Han hade ju en enorm arbetsbörd den här säsongen, precis som Janne Jovonen hade i fjol. Den 90-10-fördelningen, om vi ska kalla det så, är det någonting som ni kommer att fortsätta med framöver i Leksands IF? Eller ser du era framtida målvaktspar ha kanske en 50-50 eller en 75-25 belastning?
Ja, jag tror för Kashmir, som inte hade spelat så mycket matcher under en längre tid, så tror jag att den här säsongen var jättebra. För att han ska liksom ta nästa steg i sin målvaktskarriär och kunna utveckla sig, så behöver han, precis som det vi diskuterade tidigare med det här med att kunna träna kontinuerligt, att det också finns med. Så att, nej, jag ser inte som att 90-10 är en bra fördelning på våran målvaktsposition. Det gör jag inte.
Johan Fransson och Mattias Ritola spelade ju inte en enda match under den gångna säsongen. Vad är status där? Vad kan du säga i dagsläget?
Mattias Ritola har ett utgående kontrakt. Och Johan Fransson har kontrakt med oss.
Ja. Kommer Johan Fransson spela?
Ytterst tveksamt. Det tror jag inte att han kommer göra.
Nej.
Utifrån hur jag ser. Jag räknar inte in honom i mitt lagbygge nästa år. Det gör jag inte.
Räknar du in Ritola?
Han har ingen kontrakt med oss, så han kan inte räkna.
Nej, men du kan ju så föreställa dig om han kommer att vinna sig i den lagutställningen.
Nej, det gör jag inte.
Okej. Okay. När presenteras Mark Rivecks treårsavtal då?
Ja, jag hade önskat att jag hade kunnat presentera det nu för dig.
Okej.
Men just nu har vi inget avtal med Mark Rivek, har vi inte.
Nej. Kollega Svensson har ju avslöjat det, och P.O. Ejendahl berättade för Dalarnas Tidningar att det är signat och klart. Det är inget att oroa sig för om man är Leksands supporter.
Nej, jag de uppgifterna, som det får stå för dem, får du göra.
Okej.
Vi gillar ju Mark och Mark gillar Leksand. Det är ingenting, inget att hymla om det. Absolut inte. Men vi är liksom inte framme vid något avtal. Det är vi inte.
Det verkade ju ändå optimistiskt, om man ska gå på de svar han gav efter säsongen. Att han trivs väldigt bra i Leksand och kan se sig stanna. Hur nöjd är du över det? Jag menar, SHLs bästa spelare i fjol. Han gillar föreningen, han väljer att komma tillbaka. Han kan tänka sig att stanna länge, vad det verkar. Att ni på något sätt har skapat en sådan miljö för en toppspelare i Europa som man ändå kan klassa honom som.
Ja, jag tycker det är jättekul. Och det är ju lite det som på något sätt också vi i Leksand vill stå för. Att vi, kommer man till Leksand så ska vi göra allt vi kan för att spelarna trivs. För det i sin tur kommer ge ringa på vattnet sedermera. När någon som vi är intresserade av ringer till Mark sen och frågar att hur var din tid i Leksand och vad tycker du om det, så kommer han ju förhoppningsvis att vara väldigt positiv till oss. Vilket kommer göra det lättare för mig att kunna rekrytera spelare. Samma sak om det är någon nordamerikansk spelare som ringer till någon av våra nordamerikaner och frågar om livet i Leksand. Så det är väl självklart att det är jätteviktigt för oss som förening på en liten ort att uppfattas, att det skapas en trivsel, att det skapas möjligheter, att spelarna på något sätt kan flytta till en sån här liten ort och...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Faktiskt trivas väldigt bra. Så det är jätteviktigt för oss.
Finns det en förhoppning att välkomna tillbaka Peter Cehlárik?
Oj. Jag vet att Peter trivs väldigt bra här. Jag vet att han gillar oss som organisation. Jag vet att han är väldigt attraktiv ute i Europa. Men självklart, om Peter skulle kontakta mig och vilja inleda en diskussion, så skulle jag inte säga nej tack. Det skulle jag inte göra.
Utgående kontrakt med Avangard Omsk, har du varit i kontakt med antingen Peter själv eller hans agent?
Jag har inte varit i kontakt med Peters agent, men jag har varit i kontakt med Peter. Men det har jag varit tidigare under säsongen. Det är också rätt roligt att de här killarna, både Mark och Peter, när de var över i Ryssland, så på nyårsafton så ringer de till mig för att önska mig gott nytt år. Jag har aldrig varit med om att några spelare som liksom har lämnat en förening ändå så där ringer till general managern för att önska honom gott nytt år.
Nej.
Så det är väl den kontakten vi har haft. Jag önskade honom lite lycka till inför slutspelet och lite såna här saker. Men vi har ändå haft en dialog, både Marek och Peter, med Marek och Peter under säsongen som har varit, fast de har varit i Ryssland.
Ja, det var ju fint av dem, tycker jag. Och du kanske använder Marek också när du ska förhandla med Peter i framtiden.
Ja, det beror väl på om Mark blir kvar eller inte.
Ja, just det. Det var den lilla detaljen också.
Ja, lilla.
Du pratar Ryssland, då tänker jag KHL och den ligans framtid. Du som har varit i gamet länge, vad gör du för bedömning här? Hur många spelare kommer att poppa upp för SHL-klubbarna? Så det är ju under den gångna säsongen, det är 30 blågula landsmän som har spelat i den serien. Och det är ju dessutom flera finska, tjeckiska, slovakiska, nordamerikanska, ryska spelare också som kanske kommer att lämna KHL.
Ja.
Hur ser du på nästa säsong och den eventuella stjärninvadering som kan bli för de svenska klubbarna?
Nej, men jag tror att vi kommer gå tillbaka lite till det som var innan KHL fanns.
Så SHL är den näst bästa ligan i världen då?
Ja, alltså, och att de här liksom spelarna hamnar antingen i SHL eller NL i den schweiziska ligan. Sen kan det säkert finnas några finska klubbar som kanske också kan blanda sig i det där. Men jag tror att vi kommer ha en bättre ligor runt om i Europa. Jag tror Tyskland också kommer att kunna höja nivån på sin liga. Och att KHL kommer liksom inte att vara det KHL har varit de senaste 10 åren. Så att absolut så tror jag att hockeyn i övriga Europa och även i Sverige kommer att innehålla bättre spelare.
Och med tanke på att den schweiziska högsta ligan NL har ju en utlänningskvot på 6 till antalet vad det verkar bli till nästa säsong i alla fall, så kan man ju tänka sig att den svenska ligan kommer få med väldigt många av de här spelarna. Hur tror du att det kommer påverka lönerna? Kommer spelarna helt enkelt behöva nöja sig med mindre, eller kommer det bli ännu större spelarbudgetar hos klubbarna?
Jag tror nog att spelarbudgeten kommer gå upp hos klubbarna rent generellt. Men det tror jag också tyvärr är en frukt av det seriesystemet vi har, med att det är två SHL-lag som kvalar mot varandra. Det driver också rädslan för att hamna i den situationen, och mer att man vill investera i sin spelartrupp för att på något sätt försäkra sig om att man inte är där. För det är det som slår så extremt hårt emot klubbarnas ekonomi, är det. Så att jag tror generellt att det kommer sakta men säkert ticka uppåt år för år. Men det är också mycket på just det serieupplägget, hur det ser ut.
Men jag tänker att det scenariot som du nämnde där, att klubbarna kanske spenderar mer nu för att de vill undvika den här förlorarfinalen, som den kommer att kallas. Det fanns ju tidigare en risk att dratta ner till hockeyallsvenskan ändå. Men du upplever att paniken, om man kan kalla det så, är större nu än vad den varit förut?
Ja, definitivt. Alltså, nu är det ett lag från SHL som ska ut. Är det.
Mm.
Förr så fanns det på något sätt, jag ska inte säga en räddningsplanka, för det var väl ett lag som försvann från SHL i snitt ändå.
Jag tror att 10 säsonger i rad som ett SHL-lag ramlade ur, faktiskt.
Ja, men jag tror ändå att det här upplägget nu, där det är två SHL-lag som faktiskt kvalar mot varandra, driver det. Tycker lite, jag hör det bakom kulisserna också på de som gör statistik på de här sakerna med lönebudgetar och sånt där. Och jag tror att det kommer att fortsätta. Och om du då sen lägger till att det finns en möjlighet att rekrytera bra liksom spelare från KL, det är väl klart att då kommer det också driva lönerna. Sen någonstans så måste man ju ta pengarna ifrån, och det är väl kanske då i den andra änden som man kommer att ta, att man kanske fyller på med ytterligare någon mer rookie-spelare eller någonting sånt där. Men de organisationerna som klarar av att hålla uppe sin spelarbudget och vara med i det här racet har väl större förutsättningar att vara framgångsrika.
Kommer du få en större plånbok till nästa säsong att handla spelare för?
Jag har inte hamnat i de diskussionerna riktigt än. Vi har liksom inte satt det på det sättet än. Utan jag utgår från att jag har i stort sett samma som jag haft i år. Gör jag.
Du, jag har sett olika uppgifter. Jag har inga sådana själv, så jag kan inte presentera det. Men Sportbladet tror jag skrev att ni var trea i lönebudgeten den här säsongen. Ni slutar 8 och åker ut i play-in. Det finns ju alltid en korrelation att de som spenderar mest brukar ofta ligga i toppen. Det lyckas inte ni med den här säsongen. Ska man då...
Om vi nu låg i toppen.
Ja, exakt. Jo, det är väl så sant. Var låg ni någonstans
då? Nu utgår du från att Aftonbladet har rätt uppgifter. Ja,
var låg ni någonstans då, om du får säga ditt eget ord här?
Jag behöver inte säga var vi ligger, men det man kan säga det är att ofta så tror man ju liksom att det skiljer, säg att skulle man vara en topp 4-förening i spelarbudgeten och så tittar man ner till lag 8, 9, 10, så tror ju folk att det skiljer 5-10 miljoner. Men liksom när vi får våra siffror skickade till oss, så kan det ju vara så att det ena laget, det skiljer liksom kanske 500-700 000 ifrån ett fjärde placerat lag ner till ett nionde placerat lag.
Okej. Okay. Och ni ligger i spannet?
Ja, vad ligger vi i spannet? Jag skulle kunna tänka mig att vi ligger någonstans i mitten.
Okej. Okay. Jag gillar att du avbryter mig där också. Det blir bra dynamik i podden när du tycker att jag är ute och simmar djupt. Men så här då. Jag har förstått det som att de klubbar som har spenderat minst och hamnat längst in i tabellen har legat på ungefär 35-40 miljoner, medan övriga har legat mellan 40 och 55-56 miljoner. De här siffrorna, är ungefär vad ni får skickat ut till klubbarna? Är det där glappet ligger, så att säga, från 35 till 55, om man kan säga så, i stora drag?
Oj, Jag vet inte om 35 är en relevant siffra. Jag tror nog snarare liksom att man är närmare 40 i sådana fall.
Jaha.
Det tror jag.
Jag tänker Oskarshamn, men hörde man låg runt 34, vad jag förstod, och Timrå också.
Ja, alltså på något sätt verkar det ibland vara en tävling i att ha minst spelarbudget och på något sätt, för att man är rädd för att har jag för stor spelarbudget och vi inte levererar så blir det fiasko liksom. Ja. Så att jag tycker ibland att det här när man slänger sig liksom i sin spelarbudget till höger och vänster, så ska man nog ta det lite med en nypa salt.
Okej. Okay. Nu blir det stickspår här. Vi pratade ju om KHL, så jag hoppar tillbaka dit. Det är ju många duktiga svenska hockeyspelare som skulle kunna tänka spela SHL som jag pratat om. Och du är inne på att ja, men backsidan vill ni förstärka. Och då börjar man ju tänka på ja, men Erik Martinsson, Olle Alsing, Andreas Englund, Filip Holm. Jag har sett flera namn som har kopplat samman med er på slutet här. Av de fyra, har du pratat med någon av dem eller deras agenturer?
Oj. Ja, det har jag gjort.
Mm-hmm. Mm. Okej. Okay. Vem av dem?
Ja, det behöver jag inte gå in på. Men det är väl självklart, jag ska inte säga att jag pratar med någon liksom specifikt om en spelare och på det sättet. Men det är väl självklart att min uppgift är att höra sig för om status och så. Och sen har ju vi liksom en egen lista. Så här ser vi liksom på våra namn som vi vill jobba med. Men min uppgift som general manager och ansvarig för det här är ju att hela tiden se till att jag pratar med de spelarna som kanske finns i KHL och pratar med deras agenter för att höra lite tankar och framtid och sådana här saker. Men det behöver ju inte per automatik alltid innebära att det är det namnet vi går för eller det är den vi vill ha. Nej. Utan det är ju mer sådär att man behöver liksom ha ett, för att på något sätt få in två stycken, så kanske du behöver ha 15 spelare som du på något sätt bollar med hela tiden. Och så lyckas du få in två i slutändan. Sen om det är den eller den, det är ju mer skitsamma.
Men av de här 4, 5, 6 öppna platserna i Leksands IF, ser du svenskar fylla upp dem?
Om rätt svensk spelare finns, ja.
Ja. Men du går helst på en svensk, så att säga. Du har...
Ja, alltså får jag välja mellan en om de håller samma kvalitet och kan leverera, för i slutändan är det ju liksom kvaliteten som vi är ute efter. Om det är så att det är lika mellan en svensk spelare och en nordamerikansk eller en finsk spelare, då vill jag hellre gå på den svenska spelaren.
Ja. Ni har ju haft 15 svenskar i den gångna truppen här 21-22. Flera ynglingar, jag tänker på Emil Heinemann, Nils Åhman, Isak Rosén. Alla de har ju draftats av NHL-klubbar och rättigheterna ligger hos dem. Och Liam Bichel kommer ju också att tingas här under sommaren. Det sägs att han kommer gå i slutet av första eller i andra rundan. Deras framtid, vilar den helt och hållet i NHL-organisationernas händer?
Ja, om de signar dem så gör den ju det.
Mm.
Signar de inte så gör den inte det.
Men vad tror du om de fyra då, som jag nämner där? Kommer ni ha en chans att behålla dem?
Jag tror säkert att det kommer finnas någon eller några NHL-klubbar som kommer att signa någon av våra spelare. Sen exakt vem eller vilka, det vet jag inte. Men jag tror ändå att våra killar är attraktiva för sin respektive NHL-klubb. Och så får vi se lite och så får ju vi då hantera det utifrån den situationen när det väl uppstår. För det kan ju vara så att man signar en spelare och lånar tillbaka honom. Men självklart så hoppas ju jag, för det är ju lite så vi också vill jobba, att våra spelare blir på något sätt signade och att det blir också någon slags kvitto på att vi ändå har en verksamhet som levererar NHL-spelare.
Den kvartetten ska vi säga också har avtal med er över de kommande säsongerna här. Emil Heinemann, han har ju hoppat runt mellan flera olika organisationer, åtminstone om man ska prata trader här. Och för ett tag sedan så gick han till Montreal Canadiens och de har hans rättigheter i ett bottenlag den här säsongen. Isak Rosén spelar för ett sådant också i form av Buffalo. Tror du att det ökar risken för att ni inte får behålla de två? Att det är lag som är på i en uppbyggnadsfas?
Absolut. Mm. Absolut tror jag det. Det är väl självklart att det är ju lättare kanske att i under en uppbyggnad och en rebuild att satsa på de här lite yngre killarna och ge dem lite tid mot att du har liksom en etablerad organisation som inte håller på med det och har sina spelare, att de kanske inte ger sig på de här yngre killarna för att sätta in dem. Så absolut tror jag det är en större risk.
Apropå NHL, Max Vernos framtid, målkungen i SHL. Vi har uppgifter på att San Jose Sharks har tittat på honom. Vad är din magkänsla? Är han Leksandspelare när 22-23 börjar?
Tveksamt. Ytterst tveksamt.
Han är så attraktiv.
Ja, men det tror jag. Jag tror att gör man så många mål som han har gjort, så inne, han har ju en speciell liksom kvalitet som har funkat väldigt bra hos oss. Sen behöver ju inte det innebära per automatik att samma kvalitet funkar jättebra borta i Nordamerika, men det är väl självklart att med 32 klubbar att det finns på något sätt en vad ska man säga, en syn på Max att han är någon speciell spelare som kan hjälpa deras organisation. Så att jag skulle bli mycket förvånad om ingen NHL-klubb ändå erbjuder honom en möjlighet.
Kan man säga så här då? Blir det inte NHL så är det Leksand som gäller för Max Vernon.
Jajamän, det kan man säga.
För det finns ingen out i kontraktet för
Nej.
Till exempel Schweiz.
Nej.
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 Okej. Okay. Ja, det är inte vem som helst du eventuellt ska ersätta i så fall.
Nej, det är det ju inte. Vi hade väl inte vem som helst vi skulle ersätta med Marek och Peter heller i det avseendet. Så att vi får göra våran hemläxa och så får vi verkligen se till att om det nu så är fallet att Max inte blir kvar hos oss, så att vi på något sätt försöker att scouta in en liknande spelare som kan leverera också väldigt bra för oss.
Har huvudtränaren Björn Hellqvist kommit upp till ditt kontor eller att ni har suttit och käkat lunch och så har han sagt så här: Tjome, den här spelartypen måste jag ha till kommande säsong?
Nej, det har han inte, och det är väl också för att vi hela tiden ständigt diskuterar liksom våran spelartrupp. Så Björn har rätt bra koll på saker och ting när det gäller vilka vi diskuterar med, vilka vi pratar med, och vi har en rätt stor samsyn på vad det är vi har, vad vi skulle behöva få in och vad vi ska lägga lite krut och såna grejer. Så att han har aldrig behövt säga till mig att den här vill jag ha.
Rent taktiskt, och om man tittar till spelsätt och filosofi och så vidare, är ni ju närmare varandra idag än när Björn först kom in i Leksand? Alltså att man växer samman på något sätt, eller är det lika mycket som 2020?
Jag tycker väl den samsynen är lika mycket. Sen behöver vi ju inte liksom fastna i något fack där vi år efter år bara trummar på i samma melodi, utan vi behöver ju också skruva på saker och ting som kanske ibland går lite ifrån liksom våran grundfilosofi, men vi ändå på något sätt tror att det kommer att hjälpa oss att vinna fler hockeymatcher och bli ett bättre hockeylag. Men det är ju en ständig process där vi utvärderar, som nu efter den här säsongen, att vad behöver vi addera i vårt spel till nästa säsong för att bli ännu bättre, eller räcker det med att spela så som vi har gjort? Den dialogen fortgår ju hela tiden mellan mig och Björn, och där tycker jag, där har man väl vuxit ihop mycket, mycket mer. Och det är väl mer för att man har lärt känna varann och man har de här dialogerna konstant. Så att vi skiljer oss i ett spelsätt jättemycket, nej, det gör vi absolut inte. Men behöver vi utveckla vårt spel? Ja, det kommer vi att behöva göra.
Okej. Okay. Kan du nämna något konkret där då? Som du känner att men det här funkade inte?
Nej, men jag tycker väl fortfarande att vi är lite kvar i den där. Vi vill ju vara ett lag som har mycket puck och skapar mycket framåt. Men jag tycker att vi släpper till lite för mycket bakåt.
Mm. Så det är försvaret som måste...
Ja, spelet utan puck eller spelet med puck. Antingen så ser du till att du får mera zontid som minskar möjligheterna för motståndarna att på något sätt kunna anfalla på dig och skapa chanser. Eller också så har du ett litet annorlunda spel när du spelar utan puck.
Mm. Jag är journalist, jag kommer aldrig utge mig för att kunna det taktiska inom ishockey. Men kan du ibland känna att ni blev för lättlästa under den gångna säsongen? Om du får ge din egen syn på det.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att vi har blivit för lättlästa. Jag tycker snarare att vi avvek ifrån vår identitet för att på något sätt försöka utveckla oss. Och för att också sätta lite liksom, när motståndarna tror att de har läst oss så vill man ju på något sätt ha någonting annat som man kan nu utnyttja i det avseendet.
Mm.
Så att jag tycker vi kanske att vi höll på lite för mycket med det.
Okej, så back to the roots helt enkelt. Det är 2021 som gäller igen.
Ja, men lite tillbaks till våra grunder och vårat spel. Men självklart titta på de områdena där vi har liksom inte problemet att spela oss ur egen zon. Utan våran problematik har ju snarare, vi skjuter väldigt mycket skott, men samtidigt släpper vi till väldigt mycket skott emot oss. Och det behöver vi ju minska.
Du, Per Styv då? Varför väntar du honom?
Ja, som sagt, vi får väl se var Per Styv hamnar någonstans.
Han jobbat ihop med Björn tidigare. De tycker om varandra. Och enligt Sportexpressen så, ja, då kommer de att återförenas.
Ja, vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte.
Mm-hmm. Men Challe och Björn, de blir kvar i alla fall.
Challe och Björn blir kvar.
Okej. Såg att det spekulerades bland vissa supportrar att trots att Björn förlängde i höstas här till 2025, så att han var sugen på att lämna till nästa år. Men det ligger ingen sanning i det.
Vet du, det kanske är någon Modo-supporter som har gett in i...
Ja, det var ett Leksands forum, ska jag säga faktiskt.
Ja, men de kan väl vara inne i ett Leksands forum.
Men det var en Leksing som skrev en Leksands analys över 2021, ja, eller 2022-säsongen.
Nej, alltså... Ja, sitta här och säga att man kan ju aldrig garantera saker och ting liksom i den här världen med tanke på så som det ser ut. Men nej, det finns inte några sådana planer.
Nej. Sista frågan här då innan jag släpper dig. Personligen då, du känner att du brinner lika mycket för det här och att du vill ta Leksand till toppen och att det ska bli SM-guld och att det ska bli en framgångsrik era här för Dalalaget?
Jag håller på med det här med ett enda syfte, och det är att vinna.
Mm. Men med Leksand, eller kan det vara med...
Ja, men jag är anställd av Leksand, så det är klart att jag vill vinna med Leksand.
Ja.
Är det? Ja. Men... Det är min drivkraft och det är det jag försöker att göra varje dag. Det är så jag utgår ifrån att jobba.
Så glöden har inte falnat i alla fall?
Absolut inte. Jag har inte vunnit än.
Ja, men det är bra, Tjomen. Stort tack för att du var med i Hockeypuls än en gång. Som sagt, tredje gången gilt kanske. Nu får du aldrig någon inbjudan igen.
Vem vet? Jag blir för långrandig hela tiden.
Nej, men det här var nog ditt kortaste avsnitt hittills. Jag tror att det blev en 45 av det här.
Ja, men jag var ju lite också ja och nej bara. Jag var ju inte alltid så utsvävande.
Du brukar vara snacksalig, man brukar få uttömmande svar varje gång. Men här var det mycket sarg ut, tycker jag.
Ja, ibland så behöver man använda det också.
Ja, jag kanske ringde för tätt in på efter säsongsavslutningen. Kanske borde ha...
Det är alltid trevligt när du ringer, Adam. Okay. Det är alltid trevligt.
Ja, det var snyggt att du avslutade på det sättet. Nej, men stort tack för att du var med, väldigt kul.
Ja, tack själv, Adam.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Podden är tillbaka nästa vecka igen med två nya avsnitt med Jonta Lindqvist, och vi ska prata NHL. Och sen så får vi se vem som gästar i slutet av kommande vecka. Ta hand om er, trevlig helg och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Gran.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.